Hej och välkomna till det 39:e avsnittet av Filterpodden. En podcast där vi i Filters redaktion diskuterar egna och andras avslöjanden och reportage. Och idag är det jag, Madeleine Polnov, som är reporter på Filter och...
Jag, Mattias Göransson, som också är reporter vill jag betona den här gången, men också chefredaktör då, en av två på Filter.
Du tar de chanserna du har och säger att du också är reporter.
Visar att jag är man av folket.
Ja, exakt, exakt. När vi diskuterade vad vi skulle prata om den här podden så var det som att vi kunde nästan inte prata om någonting annat än det mediekaos som har rått de senaste veckorna. Det har varit...
Någon sagt mediekritik bonanza var ett ord vi använde också.
Ja, just det. Det låter kul i alla fall när man säger så.
Ja, alltså i vanliga fall så är väl mediekritik någonting som är en hyfsat smalt område.
Mm.
Det finns radioprogrammet Medierna och så gillar ju vi här på Filterpodden att prata om det. Och så först går det lite här och där. Men de senaste veckorna har det ju verkligen varit liksom i rampljuset. Stora publiceringar och stora debatter och på ett sätt som inte händer så hemskt ofta.
Nej, men precis. Så vi ger oss in det också.
Ja, precis. Vi vill inte vara sämre.
Nej. Ska vi börja med bulletin?
Ja, eller sa vi inte att vi skulle, skita i bulletin. Vi hade så räckt ändå.
Men det är ju för smaskigt, är det inte det?
Ja, vi har ju pratat om det på redaktionen ur alla möjliga vinklar.
Mm.
Det är ju förstås speciellt med den här trippelmördaren som drogs in. Alltså, vi tyckte det var kul redan med den här 27-årige vd:n som dök upp från ingenstans.
Mm.
Som bodde på Åland och som tydligen hade skickat ett ombud då som var en livstidsdömd trippelmördare. Jag vet inte, det räcker väl så. Men det var ju så i alla fall Anna Gullberg skrev. Alltså, fröet till allt detta var ju då att en journalist faktiskt, där var på Expressen, skrev två längre artiklar som berättar en hel del intressanta interiörer från bulletin.
Ja, precis. Och även om, inte bara det här trippelmördaren, vi hade ju även bara så mer speciella detaljer som att de tog in den amerikanska chefredaktören som satt i sin, vad var det, 19-rums villa i New York och använde Google Translate för 200 000 i månaden.
Ja, det var det nya att han hade 200 papp i månaden. Den fäste jag mig vid den detaljen.
Du blir lite avundsjuk, lite inspirerad.
Ja, fan. Jag kan svenska, jag har aldrig haft 200 papp i månaden. Men sen så att de brände 45 mille var årsbudgeten på, det tycker jag också var fascinerande. För att göra en fucking jävla hemsida som ingen läser.
Mm.
Då blir man också lite avundsjuk. Jag tänker, vad hade inte vi kunnat göra för 45 miljoner? Hela våra bolag omsätter ju rätt mycket mindre än det. Och då gör vi ändå tre tidningar och ger ut böcker och poddar och ordnar events som det heter. Och lite allt möjligt.
Mm.
Så att, ja, det är fascinerande summor det handlar om, får man ändå säga.
Vad är det första du hade gjort om du hade fått in 45 miljoner?
Jag hade nog blivit helt handlingsförlamad, tror jag. Men alltså, man fattar ju lite hur de gjorde. De tänkte ju bara, uppenbarligen, när de startade bulletin, vi bjuder in en massa goa folk vi gillar att läsa och som vi håller med om. Typ lite kompisar som vi tycker är duktiga. Och det hade man kanske gjort då. Tänkt, ja, vilka finns där ute som inte jobbar för oss nu? Och oj, vi har 45 miljoner. Vi hör om de vill komma hit och leka med oss. Det hade ju varit jätteroligt.
Mm.
Fantastisk situation.
Mm. Ja, vi är inte där än.
Nej, och det konstiga men då har våran inriktning har varit förstås att en förutsättning är att det har varit duktiga journalister förstås som gillade att jobba och inte bara ville ha pengar. Problemet med bulletin var väl att de tog in folk som tyckte som vi och alltså att det var så mycket åsikts... att de betonade åsiktsgemenskapen framför kanske bra reportrar helt enkelt.
Mm.
Och så gick det som det gick. Kanske är den enkla historien, sammanfattningen.
Ja.
Vi skiter i bulletin.
Ja, vi gör det faktiskt. Vi gör det. Du får berätta om vår sponsor istället för det här avsnittet.
Just det, våran sponsor... Vi har faktiskt en sponsor idag och den har följande budskap. Den 29 oktober har filmen Coda, svensk biopremiär. Det hör inte till vanligheten att en och samma film vinner såväl publikpriset som juryns stora pris. Samt priserna för bästa regi och ensemble. Men Coda gjorde precis det på årets prestigefyllda filmfestival i Sundance. Coda handlar om en ung tjej som är den enda hörande i en döv familj. Och om hur hon slits mellan lojaliteten till sin familj, där hon fyller en väldigt viktig funktion som tolk till den hörande omvärlden, och sin egen växande passion för musik och sång. Ett varmt, gripande och samtidigt väldigt roligt drama. Coda på bio den 29 oktober.
Ja, nu brukar vi ju börja lite så. Ja, du har kollat på en dokumentär, Mattias. Men du har ju faktiskt inte kollat på en dokumentär den här gången.
Nej.
Men ska ändå prata om den.
Ja, för det gick inte den här gången. Eller det gick, men man hade fått vara väldigt snabbfotad.
Man fick vara snabb. Det här var alltså en dokumentär om kronisk borrelia som SVT Play publicerade förra torsdagen och sände på ettan samma kväll. Det skulle även ha sänts på fredagen, men istället så la de in en repris av underhållningsprogrammet Är du helt hundra? Där deltagarna tävlar i att skilja på fake news och riktiga nyheter, vilket var lite ironiskt.
Ja, det var väldigt fyndigt av SVT.
Ja, man undrar om det var meningen, för det är väldigt kul. Men vad var det som hände? Varför fick man inte se den här på fredagen?
Just det, den här dokumentären hette, eller den heter fortfarande, den finns ju även om den är borta från Sveriges Television. Den heter Fästingkriget och var gjord av en finsk filmare som heter Jonas Berghäll. Och den visade då hans personliga resa, kan man säga. I filmen i alla fall så sägs han lida av något som då kallas för kronisk borrelia. Och detta lider han av diverse diffusa symptom som trötthet och illamående och energilöshet och sådär. Och när han söker hjälp då hos det som kallas för skolmedicinen så säger de till honom att kronisk borrelia, det finns inte. Eller borrelia finns förstås och det är ganska lätt botat då med antibiotika.
Mm.
Men det här kroniska tillståndet som aldrig tar slut eller i alla fall långvarigt, det finns inte. Och då söker han istället hjälp utomlands tydligen, har jag fått återgivet då, för det går inte att se dokumentären. Och då i Tyskland finns det folk och andra håll i världen som ordinerar då, dels tar de det här på allvar, de säger ju då att kronisk borrelia det finns visst och det är någon slags konspiration med WHO och andra inblandade som av oklara skäl ljuger och säger att det inte finns, medan de här duktiga kronisk borrelia kunniga läkarna vet hur det egentligen ligger till. Och så får han tydligen väldigt mycket piller, väldigt omfångsrik kur.
Yeah.
Hundratals piller som ska sväljas. Och det är inte bara en hästkur med antibiotika då, bredspektrum antibiotika i enorma mängder, utan det är också olika vitaminer och kosttillskott. Och så i slutet av den här filmen så uppfattar han sig då som mycket bättre och frisk, och med denna evidens så ja, anses tydligen det hela bekräftat att det finns kronisk borrelia och att de som lider av det kan få hjälp. Om de söker sig bortom vetenskap och beprövad erfarenhet och istället hitta de här typerna i andra länder då,
mm,
som tar rätt bra betalt då för att hjälpa till.
Hur kom det sig att den här togs bort då? Det låter ju väldigt lämpligt att den togs bort, men...
Ja, alltså det gick ju skitsnabbt den här gången.
Mm.
Och det finns en förklaring till det också, varför det gick så fort. Men Amina Mansour, som är vetenskapsreporter på Expressen, hon var ju snabb som en kobra. Mm. Och svepte igenom den här när den låg på SVT Play. Och så skrev hon en saklig. Och, men ja, man kände ändå ilskan mellan raderna, om man säger så. En krönika som blås upp på Expressen och som helt enkelt handlade om den här dokumentären, att det var fel av SVT att sända den. Ingressen är ganska rolig. Filmare Jonas Berghäll frågar sig, varför tas inte klinisk borrelia på allvar? Och så svarar Mansour själv, kanske för att det inte finns. Och hon berättar kort vad dokumentären säger och så går hon igenom då vetenskapsläget att borrelia är lättbotat om det upptäcks. Ibland upptäcker man det inte utan man kan gå med det länge utan att förstå att man har fått det. Men om man då gör ett test och det upptäcks så är det väldigt lätt att bota då också. Däremot kan det ge vissa skador på nervbanorna och har det inträffat så kan man inte bota det med antibiotika utan då kan man få kroniska skador, men det är inte kronisk borrelia. Borrelian i sig kan man bota, men har till exempel någon nervbana i facet pajat som gör att du blir delvis ansiktsförlamad till exempel, då har ju du kvar ansiktsförlamningen som är ett resultat av borrelian, men Det är inte Borrelian som är klinisk. Och ja, men det var en upplysande artikel som egentligen sammanfattade vad som finns att säga i ämnet. Hon nämnde också en studie som Karolinska institutet gjorde för många år sedan. Eftersom det här har varit en kritiserad, ifrågasatt diagnos i evighet. Så gjorde de fick stora forskningsanslag och gjorde en stor studie med människor som trodde sig lida av kronisk borrelia. Så gjorde man väldigt noggranna tester på dem. Och över hälften hade aldrig någonsin haft borrelia överhuvudtaget.
Nej.
Och resterande hälften hade de flesta haft borrelia men blivit botade. Och hade kvarvarande symptom, de här diffusa symptomen. Men de berodde ju på andra saker, det hade ingenting med borrelian att göra.
Nej.
Och så hittade man en liten, väldigt liten grupp som fortfarande hade borrelia då, men som var oupptäckt och som inte hade botats. Men den gick att bota väldigt lätt med antibiotika. Så hon skrev den här krönikan och helt under radarn, men jag fick veta det, för det finns ett nätverk med, vad ska man kalla dem för, petiga läkare och andra vetenskapsfolk som är intresserade av vetenskap och folkbildning som har ett nätverk, och de uppmärksammar det här väldigt snabbt, och redan klockan 10:14 samma morgon som den här hade lagts ut så hade de formulerat en anmälan till granskningsnämnden.
Mm.
Och de hade också formulerat brev till ansvarig utgivare på SVT och reportrar, och de skickade ut bara en superattack, smackboom, där de också gick igenom vetenskapsläget och varför dokumentären var så, varför det var helt enkelt var fel att sända den, för den var inte sann och den var inte relevant.
Mm.
Den spred gamla myter, och det viktigaste de framhöll var väl att utöver att den var fel då, så riskerade den ju skada folk, eftersom det finns människor som, det betonade Jamina Mansour också, hon ifrågasätter inte att patienterna lider, för det är ju människor som lider av någonting, men de lider ju inte av någonting som inte finns, utan de lider ju av något annat. Och om de får så tro att de lider av kronisk borrelia som inte finns och söker hjälp för det hos de här kvacksalvarna, vågar jag nog säga, och betala stora pengar, så riskerar de ju skadas av den här behandlingen istället.
Mm.
Alltså enorma doser av bredspektrum antibiotika är ju inte bra, helt enkelt. Det kan leda till massa andra problem, och inte minst antibiotikaresistens.
Ja, visst.
Som kan döda dig i ett annat läge och vara skitfarligt och lida av.
Ja, visst.
Och så att det här gick väldigt fort, och det fick ju då SVT att dra öronen åt sig och ja, avpublicera filmen. Inom ett dygn hade de tagit bort den.
Men det är ju, visst är det så att SVT har tidigare fällts av granskningsnämnden för
just det. För just 2014 hade de faktiskt visat en lika dum film. Och då fälldes de av granskningsnämnden.
Mm.
Så att det var därför det här läkarnätverket kunde vara så snabba. De bara återanvände sin gamla anmälan. De kunde bara kopiera det. Och vissa grejer fick de justera då, för att men det var samma så kallade experter som pratade då och som pratade nu. Så att det var bara att återanvända den. Så det gick jättefort.
Ja.
Men det är också så konstigt att, i och för sig, det är väl många som hinner byta jobb på 7 år på SVT kanske. Men
det är det väl,
man
säkert
tänker ju lite som Voltaire som säger, så fällt det här one-linen. Once a philosopher, twice a pervert. Alltså en gång kan man prova saker. Det är när han skulle bli inbjuden till någon slags orgie någonstans, och så tyckte han att en gång kan man prova, men nej, det där, göra det där igen, nej, då tror jag pervers.
Kanske det kan appliceras på allt riktigt.
Nej, men det känns inte som SVT. Once a philosopher, twice a pervert. De borde faktiskt ha lärt sig.
Ja, man undrar lite vad de tänkte, och har de kommenterat?
Det här första dygnet innan de drog öronen åt sig och fattade, nu har vi verkligen skitit i det blå skåpet, då tweetade de ut ett svar, ett första svar som ju var ganska roligt ändå.
Mm.
Och då svarade de till några av de här arga människorna som hörde av sig. Jag tror det var Agnes Wold som hade kontaktat dem på Twitter också och var arg. Och då fick hon följande svar. Eller jag tror inte det var Agnes Wold, det var Agnes Wold som var på dem också.
Såklart var det Agnes Wold.
Ja, såklart det var, ja. Då fick hon det här svaret. Det handlar om filmaren Jonas Berghälls högst personliga resa. Han upplever verkligen sina symptom och mår fruktansvärt dåligt. Efter behandlingen upplever han att han mår bättre och de flesta bakterier är borta.
Ja, det svaret var väl Kanske inte helt genomtänkt.
Nej, men det summerar ju mycket av det vi brukar prata om i den här podden.
Verkligen.
Ändå. Alltså, skulle man som journalist bara bry sig om folks upplevelser.
Mm.
Så, och liksom tycka att det är viktigare än faktakontroll eller vad som är sant och relevant. Då finns det ju ingen hejd på vad man kan göra. I och för sig, det vore skönt.
Mm.
Men det är ju ganska ansvarslöst helt enkelt.
Ja, ja men precis. Ja, det här med att ta folks känslor på allvar, det är Oskarsson Lindells reportage från förra året, vad det var, om sjuka hus.
Ja.
Det sitter i väggarna, känns ju som ett exempel på när vi har tagit upp problemen ja, med att ta människors känslor på för stort.
Och kronisk borrelia är ju väldigt likt den så kallade sjuka hussjukan.
Mm.
Eller för all del Havanna-syndromet som jag har pratat om och älskar och tycker det är helt fantastiskt, Havanna-syndromet. Mm. Att, alltså det är ju människor som inte mår bra. Det är samma diffusa symptom. Trötthet, yrsel, det kan vara svimningsanfall, det kan vara balansrubbningar. Och det är sådana grejer som finns i populationen och ibland beror de på någonting, men rätt ofta så... Ja, vad beror de på? Ja, huvudvärk ibland. Varför har jag det? Alltså, jag behöver inte tro på något ultraljudsvapen eller att våra kontor är mögelskadat eller något sånt där. Men i vissa miljöer så etableras en förklaringsmodell. Och sjuka hussjukan, som ju har börjat avta i Sverige nu, men ändå i och för sig är mer levande, det visade Oskars artikel att... Det var någonting som blommade upp sent 70-tal och blev rätt stort globalt på 80-talet. Och man satte till och med ett syndrom, ett namn på det här syndromet, SBS, Sick Building Syndrome. FN var inblandade, WHO, och så spreds det i olika broschyrer och upplysningskampanjer och man tillsatte forskning och det hände massa grejer. Och sen visade forskningen att det gick inte att hitta någonting. Det fanns ingen fysisk förklaring, utan man landade i att det här är psykosociala förklaringsmodeller som gäller.
Mm.
Det handlar om psykosocial hälsa, psykosociala förklaringsmodeller, och egentligen där är det slut på historien.
Mm.
Men i Sverige har det levt vidare, och på några andra håll, men i Sverige har det levt vidare och nu kallas det för byggnadsrelaterad ohälsa. Och det är någonting som man är ålagd av Arbetsmiljöverket att ta på allvar. Och det fallet Oskar skrev om var extra intressant eftersom det rörde ett sjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, som i 12 år lidit av, vid den här tidpunkten hade lidit av byggnadsrelaterad ohälsa kopplat till en operationssal. Och där hade de hade ju gjort allt. De har gjort över 100 olika insatser och åtgärder. Man hade gått igenom ventilationen, man hade rivit upp golven, man hade liksom kollat på olika tvättmedel och desinficeringsmedel. Man hade liksom kollat på fönster, betongen, ja, det fanns ingen hejd på allt man hade gjort. Men av någon anledning så hade idén fått fäste hos personalen att det var något fel på byggnaden. Och trots att man inte hittade något fel så fortsatte det. Och så landade det till slut i en enkätundersökning där man då kollade hur många som var drabbade. Och då visade det sig att, ja, när man gjorde det här 2018 då, så visade det sig att 30 personer av 208 som jobbade där hade haft olika åkommor och besvär.
Mm.
Och utan analysera de siffrorna, och det är ju alltid det dummaste du kan göra. Alltså enkätundersökningar är ofta jävligt dumma till att börja med. Men, men om du inte jämför dem med någonting utan, och inte analyserar dem utan bara titta på en siffra och ska dra en slutsats av den. Ja. Det är det dummaste du kan göra. För då ansåg man, nu är det belagt.
Mm.
Lokalerna vållar problem.
Yeah.
Men man tittar inte på tiden. Hur länge, fanns det någon avgränsad tidsrymd här? 30 och 208. Men under hur lång tid? Ja, det var under 2 år. Hur många är sjukskrivna med huvudvärk eller yrsel eller migrän på 2 år? På stora hela, om du skulle ta en jämförelsesiffra.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Alltså det är ju helt vansinnigt att dra några slutsatser av det där. Du skulle kunna ta vilken arbetsplats som helst och siffrorna skulle sannolikt till och med bli högre än 30 av 208 under 2 års tid.
Mm.
Så att det var ren rappakalja.
Mm.
Men därmed ansåg då Arbetsmiljöverket att ja, men det här, nu är det styrkt, det är fel på lokalerna, och de fick ett vite. Om de inte gjorde något åt det här så skulle de få böta 5 miljoner. Och ja, för att göra en väldigt lång historia något kortare, så ja, då hade man fått ett vite och då utrymde man lokalerna, och till väldigt stora kostnader. Så bort med allt, de fick flytta, riva hela skiten, bygga upp den igen. Vilket ju är extra intressant då, för att det är ett sjukhus, ja, just där man måste, exakt, följa vetenskap och beprövad erfarenhet.
Exakt.
Men det var ganska roliga intervjuer Oskar gjorde med de ansvariga, framförallt Sahlgrenskas egen expert på byggnadsrelaterad ohälsa och miljömedicin.
Mm.
Oskar frågade honom så där: ja, men ni har inte hittat någonting, ni har hållit på här med alla undersökningar, ni hittar ingenting. Ja, han pratade om att det finns någon okänd faktor X som de inte har hittat än. Och då sa Oskar: men har ni undersökt den psykosociala miljön? Sökt en psykologisk förklaring? Det är ändå väldigt vanligt med det har vi också pratat om mycket i podden, det här med sociogena epidemier. Mm. Alltså att folk får en idé och så smittar idén snarare än sjukdomen.
Mm.
Och det hade de inte gjort. De har inte alls tittat på den förklaringsmodellen.
Nej.
Och då sa Oskar: men kan inte det vara faktor X? Och då blev den här mannen, Brisman hette han, ja just det, kanske det kan vara. Det hade inte han tänkt på.
Nej.
Men det visar hur svårt det kan vara det här med att ta folks rädsla eller folks idéer på allvar utan kritisk granskning. Det kan leda till vad som helst. Det kan leda till att man stänger en sjukhusavdelning och investerar miljoner och åter miljoner på någonting.
Mm.
Trots att man inte hittat något problem egentligen.
Mm. Nej, det är fascinerande. När vi är inne så här på känslor och ta folks känslor på allvar, så blir det nästan en övergång till nästa artikel vi ska prata om. Nämligen Alexandra Pascalido och Expressen som skrev om den här försvunna flickan i Linköping.
Just det.
Som nu kom hem igen förra veckan.
Ja, det blev ett väldigt halabalo kring detta.
Det kan man lugnt säga. Och det har ju varit nästan redan från början när det gäller den här flickan. Hon försvann ju i januari i år. Och det blev ju någon sorts sociala medier-kampanj ganska snabbt där om att medier, polisen och socialtjänsten hade agerat rasistiskt i den här frågan. Eftersom det är en svart flicka och en familj som har invandrat. Då tyckte man att dels socialtjänsten då hade inte kanske riktigt förståelse för den här familjen, och att polisen hade inte efterlyst henne tillräckligt snabbt på grund av att det var en svart flicka, och att medierna inte rapporterade om det här på grund av det.
Men Alexandra Pascalido rapporterade från början, eller hur?
Hon rapporterade från början. Hon rapporterade när flickan hade varit borta i en månad ungefär. Och då hade det väl redan pågått en viss kampanj på sociala medier. Men ungefär en månad efter så skrev hon ett reportage då i Expressen. Där flickan var med på bild och namngav, så man fick reda på lite mer information då. Hon var omhändertagen tillsammans med 7 av sina syskon från sin familj, och hon hade försvunnit när det skulle vara ett umgänge med den biologiska familjen då. Så hade hon sprungit iväg helt enkelt därifrån, sprungit iväg från socialtjänsten.
Så hon hade egentligen flytt från sina föräldrar, eller?
Nej, utan det var att hon inte trivdes i fosterfamiljen.
Ja.
Ja, och inte ville vara där. Så det var därför hon skulle ha sprungit därifrån. Men då skrev Alexandra Pascalido en längre artikel om det och berättade ändå lite bakgrund att flickan var omhändertagen tillsammans med hennes syskon, och man kunde väl ana mellan raderna i alla fall att det här inte var en helt enkel historia, utan att det fanns många komplicerande faktorer i den här berättelsen som kanske inte hade kommit fram innan i kampanjerna och sådär.
Och som inte heller Pascalido tog upp i den här artikeln kanske?
Hon tog upp dem, men man kan väl säga så här, det är väldigt tydligt att hon har en åsikt till den här frågan.
Mm.
Hon inleder med att ställa ganska många retoriska frågor själv. Hur kom det sig att polisen inte efterlyste henne förrän efter 2 veckor? Varför var det ingen från socialtjänsten som sprang efter henne? senare i texten får man ju faktiskt svar på de här frågorna. Ganska rimliga svar. Men med hela det upplägget som hon börjar med i början så tar man liksom inte riktigt till sig dem kanske om man läser texten lite snabbt så. Det är ju också väldigt otydligt hur mycket hon har satt sig in i fallet. Som läsare, du får ju reda på som sagt att de är omhändertagna, men inte så mycket mer än så. Det antyds väl att de är omhändertagna på fel grunder, men man förstår inte riktigt hur. Ja, det är väldigt många frågetecken även efter den artikeln.
Men det som gjorde folk arga var helt enkelt integritetskränkningen, eller hur? Att den här flickan,
ja, alltså just, var med just namn vid, den och först, bild. Vid den första artikeln så vet jag inte hur upprörda folk blev över det. Men nu har ju folk blivit väldigt upprörda, det som hände i veckan. För då var det ju som så att flickan kom hem mitt i natten, ska ha ringt på dörren i för stora kläder och med en plastpåse i handen och bara dykt upp liksom. Och det första familjen gjorde då var att ringa Alexandra Pascalidou, så hon åkte dit tillsammans med en fotograf och var då med under de här första timmarna egentligen som flickan ska ha kommit hem igen, och rapporterar därifrån när hon ringer polisen och berättar att hon är tillbaka. Och det ska även ha varit en film, jag har inte sett den faktiskt, för den har också försvunnit som tur är, som var väldigt integritetskränkande och närgången till flickan. Det står också i artikeln att hon är traumatiserad och ändå har man då tryckt upp en kamera i ansiktet på henne. Då blir folk väldigt upprörda över hur kan man publicera det här på ett barn som uppenbarligen har varit med något slags trauma. Det är också osäkert vilket, vad är det som har hänt henne egentligen? Vart har hon varit? Är hon omhändertagen på rätt grunder? Ska hon verkligen vara sin familj eller inte? Alltså man vet ju ingenting om det här helt enkelt. Så nu blir folk väldigt, väldigt upprörda över detta.
Mm.
Och det intressanta, förutom det här integritetskränkande faktorn i det hela liksom, så är det intressant hur de har försvarat sig sen sin publicering. Varför de har gjort det här.
Ja, just det. För i Tor och Naturer först så försvarade man ju sig.
Först försvarade man sig, absolut. Det var ju just, ja men i medierna nu i helgen så var ju chefredaktören Claes Granström med och pratade. Och det han hela tiden återkom till, det som var hans försvar till att de publicerade det här, det var att vi känner familjen så pass väl. Och vi kände att utifrån det vi vet om familjen och flickan och hur vi har pratat med dem så kan vi publicera det här.
Ja just det, för dem var det okej.
För dem var det okej, ja precis. Han sa aldrig någon gång, vi har undersökt det här fallet. Vi vet vad som har hänt i det här fallet.
Ja.
Det var aldrig något argument, utan argumentet var bara, men vi har pratat med familjen och de vill att vi publicerar det här. De är jättetacksamma över att någon för ut deras röst.
Som om de fattar utgivarbeslutet helt enkelt. Det är upp till dem att bestämma den saken.
Ja.
Ja, det är precis. Intressant.
Ja, det är intressant förskjutning, sa jag, sin arbetsroll att man lägger ut det på.
Ja, det hade jag tyckt var rätt gött om det var så i och för sig. Det hade man bara skitit allt och bara frågat folk sådär.
Ja.
Folk man skriver om.
Ja, nej men precis.
Ja, och de tycker det är okej. Okay. Fast då får man ta bort titeln ansvarig utgivare då. Det är det bara utgivare helt enkelt.
Ja, precis. Då är det bara utgivare, ja. Ja, exakt. Men även Alexandra Pascalidou ville inte vara med i medierna, men hon blev ju intervjuad i DN nu.
Ja, det läste jag med stort intresse. Mm. Jag följde henne också på Twitter under den här perioden. Hon publicerade ett tweet i hennes värld, så där vet jag fortfarande inte hur det är, men hon naturligtvis så attraherar den här typen av händelser en stor grupp av högertroll.
Ja.
Förstås. Så att högertrollen hade ju kastat sig över henne med esprit och men det fanns ju inte bara högertroll, utan det var ju en väldigt många sansade och vettiga och rimliga människor som kritiserade henne också. Men i hennes värld så verkade hon har, både i DN och på Twitter så har hon ju framställt det som om hon är utsatt för ett, framförallt det är ett drev från högertrollen helt enkelt som attackerar henne. För att de hatar invandrare och de hatar hennes engagemang. Så att den sakliga delen av kritiken verkar inte bry sig så mycket om. Men hon tweetade så här. Nu har min pappa varit död i 2 månader. Sorgen är som ett askmoln som skymmer sikten. Och då tänkte jag, shit, finns det någon sån här förklaring att hon helt enkelt har varit... Alla kan ju stundtals vara ju balans sådär för att något personligt har hänt. Så tänkte jag, ja, nu kommer det någon slags sån här förklaring då ändå som sätter det hela i perspektiv. Och hon kanske skulle be om ursäkt eller så. Men så fortsatte det. Ja, sorgen är som ett askmoln som skymmer sikten, utom det viktigaste. Men det sista han sa var, glöm inte att kriga för de fattiga. Jag glömmer inte pappa. Inte var jag kommer ifrån och inte vad jag lovade dig. Även om du kostar på. Och tänkte jag, okej, hon är fortfarande i den här världen att hon har sitt uppdrag. Det är att föra fram de här människornas röst. Men det kostar på Twitter-trollen, högerpatrasket, attackera mig. Men ja, jag kämpar vidare. Och det var inte så hoppingivande helt enkelt. Och sen kom den här DN-intervjun där hon också stod på sig helt enkelt. Hon verkar inte tycka att hon hade något ansvar överhuvudtaget.
Nej.
Utan hon DN frågade henne också att vid det laget hade Expressen ändrat sin publicering. De hade tagit bort vissa saker, den här filmen du pratar om, och ändrat i artiklarna.
Tagit bort väldigt mycket faktiskt. Det, ja, är liksom en femtedel kvar som är nästan en,
ja, just det,
saklig notis.
De hade städat, ja, lite, men hon hade inte städat själv. På sin Instagram så var det som om inget hade hänt. Bortsett från arga kommentarer då, kommentarsflödena. Och då sa han, Instagram är min privata kanal där jag delar med mig till mina vänner, sa hon. Och då har hon 37 000 följare. Och det var hennes privata kanal. Och sen så sa hon också då att hon har varken makt eller kontroll över det hon levererar som frilans till Expressen. Och så sa hon, ja, jag har varken makt eller kontroll. Istället sitter jag hemma med ett enormt nedbrytande drev, helt ensam, och jag vet inte vad jag ska göra. Vi kan konstatera att det här inte sköttes helt enligt regelboken. Det gick kanske lite för snabbt från deras sida, sa hon. Så det var fortfarande Expressen som hade brustit i omdöme helt enkelt i hennes värld.
Men på något sätt så ligger väl det yttersta ansvaret där och inte hos henne?
Jo, det gör ju det, förstås. Jag skojade ju förut när jag sa det där att det hade varit gött om man kunde ta bort ordet ansvarig och bara kalla sig för utgivare. Men visst, det heter ändå ansvarig utgivare, och Expressens ansvariga utgivare har ju förstås ansvaret. Men å andra sidan... hur skulle världen se ut om journalister, alltså skulle vi jobba så på filter, menar du, att du och Oscar och Kristoffer, ni sprang runt och gjorde precis vad ni ville, det kunde vara hur tokigt som helst, och så är det upp till mig och bara säga ja eller nej, det här kan vi publicera eller inte publicera. Alltså grunden måste ju ändå vara att folk gör vettiga saker som är sanna och relevanta och faktakollade. Och sen så kan det finnas utgivarfrågor som rör just namnpublicering, integritet, en extra runda faktakoll och sådär. Man kan liksom inte säga att jag har inget ansvar alls som reporter. Jag gör vad som helst.
Nej.
Sen så är det upp till ansvarig utgivare att publicera eller inte. Det är också en väldigt konstig hållning. Och någonstans i detta, alltså när man läser hennes tweet och läser hennes resonemang, så är det som om det bara finns två... Det finns bara två saker för att hålla sig till. Jag själv, Alexandra, eller reportern kan vi kalla det för. Och de jag skriver om. Vad vill de? Vad vill de ha sagt? Och det är mellan oss det står liksom. Men hon har ju helt glömt läsaren. Det viktigaste kontraktet någonstans är ju förhållandet till läsaren. Och vad jag är skyldig att leverera till läsaren. Läsaren ska ju få ta del av någonting som är sant, relevant, faktakollat och rimligt. Det är ju den viktigaste relationen. Och sen ibland måste du skriva saker som går helt emot vad den du intervjuar tycker och tänker och vill.
Yeah.
Den relationen kan ju inte vara den viktigaste.
Nej.
Skulle du bara skriva vad folk vill som du pratar med, då får du ju liksom eliminera all undersökande journalistik eller all kritisk journalistik överhuvudtaget, då blir det ju bara någon slags PR-verksamhet för den som du för tillfället träffar. Och dessutom skulle du bara träffa dem du sympatiserar med, uppenbarligen. Så det blir ju, det är någon grundläggande bugg där som man skymtar fram mellan raderna.
Ja, men precis. Hon pratar ju också mycket om att så, det är orättvist att... den här publiceringen har fått så mycket kritik, det jag lyfter fram ett barns röst. För, och så plockar hon fram några andra exempel på artiklar då, som till exempel en familj som skulle utvisas efter 20 år där barnen är med och pratar eller, och är med på bild, eller ett barn som skulle vräkas från sin lägenhet efter att mamman hade gått bort och så. Men det hon verkar glömma där, det är ju också att det här är ju artiklar som har skrivits under en längre tid, där man har faktakollat, där man inte kommer in mitt i en krissituation, intervjuar ett barn och slänger upp det.
Ja.
Liksom.
Nej, nej, visst, det är en helt annan situation. Och, ja, men det går inte att låta bli att tänka på heller våran publicering om den här apatiska barnhistorien. Som är uppenbara paralleller. Och där Närmin, som är ett av de här två, en av de två huvudpersonerna, Ola Sandstigs första reportage. Sen skrev hon ett om en annan, ett annat barn, hon som är huvudperson i en dokumentärfilm. Men Närmin var ju också med i tv. Han var ju med i SVT. Och SVTs reporter satt ju bara och pratade med föräldrarna. Och som fick ge sin bild och fick berätta vad de ville berätta. De hade ju ett budskap. De hävdade ju att deras barn var apatiskt och okontaktbart och låg i koma mer eller mindre, och berättade detta för att de ville ha uppehållstillstånd fast de saknade asylskäl. Och under den här intervjun då så ber pappan och en bror går in och hämtar ut Närmin, lyfter honom från sängen och sätter honom i rullstol och släpper in honom som skådebröd, och han filmas då, han är 12 år gammal vid det här tillfället. Och han har ju berättat efteråt, berättade för Ola, att han var ju livrädd. Han var ju tvungen och han fick inte visa att han var vid medvetande. Han måste spela död, som man kallar det för. Och han visste att han skulle ju få stryk. Han fick ju stryk av sin pappa om han misslyckades med det här. Så att det var ju ett övergrepp helt enkelt. En utstuderad psykisk och fysisk misshandel han utsattes för. Men där en reporter återigen hade missat en ganska viktig faktor sådär. Reporten ville säkert göra det rätta, och den ville framföra vad de här föräldrarna hade att säga och gå deras ärenden uppenbarligen, vilket de uppfattade som rätt och riktigt. Men de hade på något sätt glömt kontraktet med tittarna då. Har vi faktakollat det här? Har vi gjort någon bakgrundskoll? Har vi ens något slags sakligt sätt kollat? Vad är det här? Vad rör det sig om? Är det här sant? Är det relevant? Nej, istället så fläkte man upp den här stackars misshandlade 12-åringen i tv.
Ja, alltså Oisin Cantwell på Aftonbladet skrev ju en krönika här nu om vikten av att ha is i magen med tanke på det här dådet i Kongsberg, pilbågedådet, som väl i och för sig visade sig vara ett knivdåd mer sen. Den här publiceringen då av Expressen och Alexandra Pascalido, att ibland måste man ta ett steg tillbaka och andas lite innan man börjar trycka och publicera en massa saker helt enkelt. Så ibland går det väl lite för snabbt. Det gjorde det definitivt i det här fallet.
Det kan gå jättefort. Och det är inte alltid journalisterna bara som har bråttom.
Nej.
Det var en annan sån här fnurra i veckan som jag reagerade på, där det också gick så otroligt snabbt. Och då tänker jag på, det var dagen före Expressen skrev om Borrelia. Amina Mansour tog upp det här med kronisk Borrelia och SVTs dokumentär. Så skrev Aftonbladet, då pågick den här konferens om antisemitism i Malmö.
Just det.
Och då publicerade Aftonbladet en text som handlar om Skolverkets material. Då har man tagit fram material för att träna elever i källkritik och hur man skulle ta upp kontroversiella ämnen i klassrummet. Och då beskrevs en övning där man skulle kunna prata om förintelsen till exempel, och dela in klassen i olika grupper som skulle söka olika källor, olika sorters källor på nätet eller tryckta källor. Och så skulle de då argumentera för att utifrån källorna då, för att förintelsen inte hade hänt, respektive att förintelsen hade hänt, och så skulle man diskutera detta då som en övning i källkritik. I den här artikeln, så artikeln innehöll väldigt mycket kritik då mot den här övningen.
Okay.
Det var Ja, men dels så uttalar sig Svante Weiler, som ju då är ordförande för Svenska kommittén mot antisemitism.
Mm.
Och han var väldigt kritisk. Han sa, detta är ren idioti. Det är nästan så att man inte tror att det är sant. Av alla ämnen man kan använda för att lära sig vikten av källkritik är förintelsen det sämsta. Det är en grotesk tanke att det här kan utspela sig i svenska klassrum. Det var ord, inga visor.
Ja, verkligen.
Och Aron Förständig, ordförande i Judiska centralrådet, han var inte heller imponerad, om man säger så. Han var lite mer återhållsam i sin kommentar, men han sa att det leder fel. Det finns många rapporter som visar att det är väldigt svårt att undervisa om förintelsen ute i skolorna idag, vilket är oacceptabelt. Men han tyckte då att det, även om det är välment att prata om det här, så finns det en fara med att benämna förintelsen som kontroversiell, och det kan det aldrig vara. Det skulle vara en bizarr situation för en sån som jag själv, som är barnbarn till överlevare, att behöva hamna i en diskussion om den ens har ägt rum, sa Aron Förständig.
Mm.
Och det här togs jättesnabbt upp av andra medier och spreds, som det heter numera, som en löpeld på Twitter och säkert Facebook också. Det har jag inte, så det vet jag inte vad som hände där. Och det gick oerhört snabbt. Och ett dygn senare så meddelade Skolverket att ja, nej, men det här var en dålig idé, nu är den borta. Och så försvann den här hemsidan och materialet suddades ut och världen gick vidare.
Det påminner lite om en annan debatt för några år sedan, tycker jag, när SVT hade någon sån faktakoll inför
ja,
valet.
Ja, precis. Det här var ju nästan ett exakt da capo.
Mm.
Fast SVT behöll i och för sig den faktakollen. Den finns fortfarande att läsa på internet.
Mm.
Men precis, det var SVTs faktakoll som 2018 faktagranskade NMRs påstående om att förintelsen aldrig ägt rum. Och framförallt så faktakollade de ett påstående kring Auschwitz-Birkenau om att cyklon B inte hade använts i gaskamrarna. Och alltså, det var en speciell situation då. Dels hade ju NMR flyttat fram sina positioner. Deras ledare satt ju i kommunfullmäktige i Ludvika.
Mm.
På ett SD-mandat i och för sig.
Mm.
Men NMRs ordförande helt enkelt. Och de hade ju också demonstrerat utanför bokmässan.
Just det.
2017 på hösten med kända effekter. Liksom. Yeah. Stort halabaloo.
Yeah.
Mycket bråk. Och sen så var de också Almedalen. Vilket också gav rätt stora ringar på vattnet. Men det som hade hänt som fick SVT och faktakolla till slut, det var ju då att det gjordes en dokumentär som heter Raskrigarna. Och den gjordes ju av en i Filterbaden känd figur, Henrik Evertsson. Det var hans debutverk. Han som sen gjorde en så kallad dokumentär om Estonia. Men hans förstlingsverk var en så kallad dokumentär om NMR, då Raskrigarna. Där han hängde med NMR och såg vad de höll på med.
Mm.
Och de sa vad de tyckte och trodde på och sådär. Och då framförs just, vilket är en klassiker i de här nazistkretsarna. Då framförs just ett argument kring Auschwitz. Man tar upp en undersökning som en ökänd förintelseförnekare har gjort. Och då har man knackat loss. Man har varit inne i det här, det är ett museum idag.
Mm.
Knackat loss cement från olika väggar. Och så har man gjort olika kemiska tester. Och det här cyklon B som var varumärket, det var ju cyanid egentligen. Det bildar i normala fall något som heter berlinerblått. Det ska bli en viss blå färg på väggarna. Eller som finns i rester av byggmaterial efteråt.
Ja.
Och då är det då två olika tillfällen har förintelseförnekare gjort olika tester där och visar att här finns inte berlinerblått. Eller de hittar i omklädningsrummen men inte i gaskamrarna.
Mm.
Och då har de en ganska elaborerad förklaring som går ut på att cyklon B användes för avlusning. Det var egentligen ett avlusningsmedel från början, men bara omklädningsrummen. Men det har aldrig använts i gaskamrarna.
Ja.
Och det är en sån liten, med tanke på hur välbelagd förintelsen är, så kan man ju tänka, varför haka upp sig på den jävla grejen?
Verkligen.
Men det är ju exakt så konspirationsteoretiker funkar, som ju vi har pratat om med Estonia också. Varför gaffla om ja, vad det nu är för detalj. Om den smäll låter på ett visst sätt eller om det finns några gram vatten i någon viss korridor eller sådär.
Yeah.
Eller hur många minuter det tar för en viss vinkling uppstår. Nej, men det är så konspirationsteoretiker funkar. De hittar en bisak. De är blinda för det stora sammanhanget. De kan blunda för hur många faktaupplysningar som helst, men de fastnar för en bisak och gör den till en huvudsak.
Mm.
Och genom att lyfta fram den här och framhålla den som en huvudsak och få den att verka rimlig, så kan man få folk att tappa tron på allt det andra. Det blir som någon slags omvänd argumentationsföring. Och just det här då kring bristen av berliner blott i Auschwitz är då en ständigt återkommande, jag kan inte kalla det för informationsfrö, för det är inte information, det är missförstådd information.
Mm.
Men vad ska man säga då, en återkommande tankefrö,
ja,
i de här kretsarna. Och då, nu är jag ju partisk här, för jag känner ju Fredrik Laurin på SVT som gjorde denna faktakoll. Men han gick verkligen bananas på just, okej, okay, det här använder de ofta. Det här säger NMRs ordförande i Henrik Evertssons dokumentär.
Mm.
Det faktakollas inte.
Mm.
Det motsägs inte. Det enda Evertsson säger, men blir de inte ledsna om du säger det här?
Mm.
Och så går det bara vidare. Och så, det finns ingen information. Så han bestämde sig för att gå till botten med det. Och hur ser det ut? Vad finns i byggdammet från Auschwitz? Vad finns i cementen? Finns det några kemiska belägg?
Ja.
Och något som är intressant då är att i den här faktakollen redan, det första han gör är ju att höra av sig till den främste auktoriteten vad det gäller förintelseinformation. Professor Yehuda Bauer, han är chef för International Holocaust Remembrance Alliance, och Yad Vashem, som är centrum för dokumentation och forskning om förintelsen. Han hörde först av sig till honom för att få, vad finns det för tekniska protokoll, vad finns det för hårda belägg här? Han orkade inte, utan han sa faktiskt bara, han var bara trött. Jag har hört det så många gånger, och han sa, påstående från någon fascistisk galning på TV, det är inget skäl att svara. Det kommer vara bortglömt inom en vecka. Jag har inte för avsikt att spilla min tid på att svara mer i detalj. Man argumenterar inte med människor som hävdar att månen är gjord av vit ost.
Det kan man ju verkligen förstå när man är honom dock. Att
man kan förstå det.
Man inte vill hålla på och debattera på likvärdiga grunder.
Och så kan man ju själv känna förstås. Ja. Och så känner jag också inför Estonia ibland. Jag orkar fan inte, nu får ni bara ge er.
Mm.
Men det här var en faktakoll, så Fredrik letade reda på, det fanns ju rätt mycket information helt enkelt.
Mm.
Bland annat en forensisk undersökning gjord av ett polskt tekniskt institut. Lång kemisk förklaring, och det är helt enkelt så att cyanid bryts ner på olika sätt i olika typer av miljöer, och väldigt välbelagt att det fanns cyanid i både byggdamm och rasmassor, kvarvarande byggnader i Auschwitz gaskammare och det som finns kvar av dem. Däremot kunde de också förklara då att det här med berlinerblott, det var ett missförstånd. Det uppstod bara under vissa förhållanden. Och det berlinerblåa man hade hittat i omklädningsrummen var ingen rest av cyklon B, utan det var blå målarfärg helt enkelt som man hade haft där. Så att man gjorde den här väldigt noggranna faktakollen, och jag tycker att de som är intresserade kan googla den. Det är bara att googla Fredrik Laurin, Auschwitz faktakoll, NMR, så kommer den här två olika texter fram.
Mm.
Med källhänvisningar och länkar och dokument och sådär.
Ja, det ser ju väldigt gediget ut. Men när det här gjordes så applåderades ju inte det bara.
Nej, redan då uppstod ju den här ilskan. Folk tyckte ju ungefär som den här stackars karl som citeras redan där. Om argumenterar med folk som hävdar att månen är av vit ost. Alltså det blir ett ramaskri.
Ja.
Det är en kultur, Kristina Lindqvist protesterade, och Expressens Karin Olsson protesterade. Det blev nästan folksport bland mediepersonligheter och håna SVT för att de tog detta på allvar. Och ska man verkligen hålla på med sånt här, det är bara att ge nazisterna för mycket uppmärksamhet helt enkelt.
Mm, mm.
Och nu händer det igen några år senare när Skolverket lanserade den här övningen.
Mm.
Ja, det var intressant.
Mm. Man undrar ju då, hur ska man annars... Hur ska man bemöta konspirationsteorier då kring förintelsen? Om man inte...
Alltså det är det som är det fantastiska med de som är upprörda.
Ja.
Det är ju att de är upprörda, säger det här fel, men ingen har ju något förslag. De får ju aldrig den motfrågan heller, kan man i och för sig säga. Det är inte så att Aftonbladet frågade Svante Weyler till exempel. Okej, men hur tycker du då att man ska göra i skolan om du har förintelseförnekare i klassrummet? Eller om du märker att NMR delar ut flygblad? Den frågan ställs ju inte. Men jag tycker att man hade ändå kunnat tänka sig att Svante hade kunnat ha ett förslag ändå. Om man ändå tycker att det som gör sig fel. Men det kommer ju alla några förslag. Och problemet är väl att i en skola kan du kanske inte välja professor eller journalist eller något. Så kan du ju välja vad du ägnar dig åt. Sådär. Du kan ju välja att ignorera NMR.
Ja.
Men kan du det som lärare? Jag vet inte om det är det rätt metod att bara stoppa huvudet i sanden och säga du tror att målen är gjorda av vitost. För de här människorna finns ju, eleverna finns ju. De kan man inte låtsas om att de inte finns. För en av dem gjorde ju den här knivattacken i Eslöv. Han som högg en kniv i magen på en lärare. Det var ju en nazist och förintelseförnekare med väggarna fulla av hakkors och så hemma.
Mm.
Det hade kanske varit bra om någon hade, det kanske gjordes, det vet jag inte. Men det går inte att ignorera de här människorna i alla fall.
Nej.
Hur ska man göra? Jag har pratat tidigare om Mick West.
Du har ju det.
Som jag tyckte var kul, för att det är då en amerikan som är, han driver en sajt som heter Metabank, som framförallt handlar om UFO:n och UFO-tro. Som är väldigt, jag fastnade för den för att det fanns såna likheter med ubåtar då. Folk ser någonting som är svårtolkat, eller Estonia för all del, där har också folk sett något som är svårtolkat på någon suddig film med något hål som ser konstigt ut, så förstår de inte, så drar de slutsatser av sin okunskap. Och Mick West är väldigt bra på bildtolkning och förklarar hur man resonerar kring det man inte förstår. Sök först det naturliga svaret, och så är han väldigt bra på tillsammans med alla sina följare och hitta naturliga förklaringar till sånt som vid ett snabbt ögonkast ser jätteskumt ut. Wow, det här måste vara ett UFO. Men så kanske det bara är ett vanligt trafikflygplan, eller det kan vara en reflektion i en kameralins. Det kan vara allt möjligt. Det är ganska kul att följa. Men jag läste också hans bok som han gav ut för något år sedan, som heter Escaping the Rabbit Hole. Och det är en bok som handlar om just hur du får folk att lämna konspirationsteorier. Och som han har skrivit ur egen erfarenhet. Dels är det hans resonemang, och han hänvisar också till en del forskning. Men det är också vittnesmål från före detta konspirationstroende som berättar hur det var dels att bli konspirationsteoretiker, hur det var att befinna sig i den världen, och sen vad det var som fick dem att sluta tro och se ljuset, om man nu ska ha någon slags religiös metafor. Och det intressanta är ju att det som funkar bevisligen på de här människorna, det är inte någon slags vädjande till rationellt tänkande eller bara hänvisa till officiella källor. I deras värld så är det ju, de har ju köpt konceptet att alla andra har fel. Och att skolböckerna är knasiga, eller att tidningarna ljuger, mainstream media, MSM, är ju bara regeringspropaganda och mind control. Utan det som har funkat för Mick West och de som han har botat, eller vad man ska kalla det för, det är just att han har tagit just deras argument på allvar och gått in i den lilla detaljen de har fastnat för, och otroligt nördigt, på samma nördiga sätt som de, visar att nej, men det här är inte som du tror, du har nog missförstått här, eller så har du fått fel information. En av de finaste berättelserna handlar om en man som tror på att 9/11 är en konspiration och att det är CIA som har sprängt husen.
Yeah.
Och där är det finns en väldigt central, några centrala filmer i lika centralt som den här med Berlinerblott och cyanid i Auschwitz för förintelseförnekare, är en speciell film faktiskt, på Building Number 7.
Yeah.
Googla gärna den. Building Number 7 och 9/11 Conspiracy, så hittar ni den här filmen. Och den visar då hur en byggnad som inte är de här två tvillingtornen, utan en annan byggnad i närheten som faller ihop på samma sätt. Och det ser
många timmar senare. Men.
Ja, dessutom. Och det ser helt obegripligt. Den bara hopp, faller ihop.
Mm.
Och där fattar man inte heller riktigt, vad händer här?
Mm.
Och då har konspirationsteoretikerna svaret att men ni ser, den här träffas ju inte av något plan. och den bara rasar. Alltså är det en kontrollerad sprängning. På samma sätt måste tvillingtornen ha fällts av apterade sprängämnen. Och så började. Och Mick West visar ju då den här personen. Okej, du har sett den här filmen och den här filmen och kanske den här filmen. Men har du sett den här filmen? Och då finns det ju andra filmer som visar den här byggnaden från andra hållet.
Mm.
Där man ser vad man inte ser på de andra filmerna. Nämligen att den byggnaden börjar brinna som en följd av bränderna i de andra byggnaderna. Det ser man inte på de andra bilderna. Men när man plåtar från andra hållet så ser man att den står i full brand. Och precis som tvillingtornen följer ju inte av träffen från flygplanen, utan det var ju eldsvådan som fick metallen till slut då, och helt enkelt falla ihop. Så hände samma i den här byggnaden. Det var eldsvådan, tillräckligt lång eldsvåda, så brast de här bärande stålbalkarna och byggnaden föll ihop. Och då är en av de här människorna skriver själv i den här boken att när jag fick se den här filmen och fick den förklaringen, och den var ju helt logisk för mig, då förstod jag, okej, det var bara en bluff. Och då släppte han som ett trollslag allt det andra också. Så att, jag vet inte riktigt, jag tycker inte Skolverkets, jag tror ju att det är väldigt svårt att nå många människor som har hamnat i ett väldigt speciellt trossystem. Framförallt om de har social gemenskap, om de är med i ett gäng med smånassar, när de bekräftar varandra sådär. Men jag tror ju att är det något som funkar så är det nördig saklighet, tror jag. Jag tror att just den typen av faktakoll, okej, den här cyklon B-upplysningen som du tror på, hur är det med den?
Ja.
Vi grottar ner oss i den då, jag lyssnar på dig. Det här verkar du tycka är viktigt. Och så tar man en sak i taget kanske, det kanske inte går jättefort. Men jag tycker Skolverkets idé verkar inte helt fel helt enkelt. Och blir lite deprimerad av att en myndighet kan vända så fort. Även om det gick fort för dem att ta bort den, så kan det ju inte gått fort för dem att ta fram den.
Nej, man hoppas ju inte det.
Alltså det är inte som när Alexandra Pascalido åker bara till Linköping med en kamera och så bara filmar. Utan det här är ändå någon som har... det var någon rekommendation från EU från början för hur man ska hantera ämnen i klassrummet. Och så har man liksom kört det genom sina myndighetskvarnar och tjänstemän och på något sätt tagit fram det här materialet. Det har ju inte gått i en användning. Så jag vet inte riktigt. Och framförallt så tycker jag väl att de som med sån esprit och sån automatik avfärdar det här som idioti, de är i alla fall svaret skyldiga att komma på någonting som funkar och som är bättre.
Mm.
Jag tror inte det funkar att bara säga bort, bort, bort. Vi skiter i det här.
Nej, men du, nu när vi sitter här på våra höga hästar och vi även några lärdomar att dra från den här veckans kaos.
Just det, en avrundande sentens.
Ja, precis.
Men man kan väl säga så här då, mediekritik, ja, det är jättekul att det har fått uppmärksamhet och att det blev så stort den här gången på flera olika fronter. Och det man kan hoppas är väl att många drar slutsatser av det på redaktionerna. Hälsar vi från Sveriges högsta häst. Nej, men om Expressen tänker annorlunda nästa gång de ska skriva om något liknande. Och om SVTs dokumentärredaktion kanske once a philosopher, twice a pervert, men thrice, tredje gången, vem man då? Då är man inte ens pervers, då är man bara bingalen kanske. Att det inte blir någon tredje gång vad det gäller den typen av ovetenskaplig sörja helt enkelt. Och Skolverket hoppas jag i alla fall inte bara glömmer att gå vidare. De får väl komma på något annat då som folk tycker är okej. Om nu det verkligen var något fel på det här materialet. Jag vet ju inte det som sagt. För någonting måste de ju ändå göra, eller hur?
Mm, absolut. Men... då kan vi berätta om vår sponsor igen kanske.
Jajamän. Och det är helt enkelt en film som heter Coda som sponsrar oss den här gången. Eller det är bolaget bakom den här filmen. Och den 29 oktober har filmen Coda svensk biopremiär. Det hör inte till vanligheten att en och samma film vinner såväl publikpriset som juryns stora pris. Samt priserna för bästa regi och ensemble. Men Coda gjorde precis det på årets prestigefyllda filmfestival i Sundance. Coda handlar om en ung tjej som är den enda hörande i en döv familj. Och om hur hon slits mellan lojaliteten till sin familj, där hon fyller en viktig funktion som tolk till den hörande omvärlden, och sin egen växande passion för musik och sång. Ett varmt, gripande och samtidigt väldigt roligt drama. Coda på bio den 29 oktober.
Ja, och nästa avsnitt blir lite special ändå, för det kommer samma dag som Den osannolika mördaren har premiär på Netflix.
Jajamän.
Så då ska vi få hit Thomas Pettersson, eller hur?
Favorit i repris.
Ja.
Ja.
Och den här gången tänkte vi väl mer fokusera på själva serien. Kolla lite vad är...
Ja, vi ska inte gräva ner oss i Palmemordets vindlingar igen, utan vi håller oss till serien.
Mm.
Och vad Thomas har för tankar om den.
Ja.
Och även vad jag har för tankar om den.
Precis.
För jag är också med på ett hörn.
Du är också med på ett hörn, ja. Vi kanske kan få höra vad ni tycker om gestaltningen av er själva.
Ja, precis. Ja. Ja, jag är väldigt glad. Jag klipptes ju bort i manuset till Johan och Martin.
Mm.
Och när den här kvickfilmen, det här var svårare och han har verkligen fått krysta in mig. Men jag var inte med där i alla fall. Så det är tredje gången gilt.
Äntligen ska du få synas på duken.
Ja.
Mm. Nej, men det blir kul. Det kommer alltså 5 november. Och fram till dess, om man vill läsa på lite inför serien, så kan man ju gå in på magasinet filter.se där våra reportage ligger, eller köpa boken.
Precis.
Den osannolika mördaren.
Som vanligt så hoppas vi att alla som lyssnar på podden även läser tidningen som finns i tidningskioskerna. Eller för allra helst är prenumerant förstås.
Ja, det gillar vi verkligen. Ja. Tack så mycket för idag.
Ja, ha det bra. Hejdå.
Hej.